Detta program sponsras av Centrumfiket konditori i Tyresö centrum. Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe. Kom in och njut idag.
Hej på er och välkommen till Radio Tyresö 91,4. Och denna programserie heter Samhällspulsen. Mitt namn är Rashid Monazifi och
Micke Sprites.
Och vi är er programledare för detta program, Samhällspulsen.
God dag, god dag. Mattias, vem är du?
Ja, jag heter Mattias Valving Lundberg. Är jurist och entreprenör från Nacka. Och ja, resten av vem jag hade för den här veta utifrån frågorna idag.
Ja, vad tänker du prata om idag faktiskt som jurist?
Jag tänkte prata om stämningar.
Låter bra, vad tycker du Micke?
Det är dålig stämning här idag.
Dålig redan. Okej, då kör vi. Men när du säger stämning, vad är en stämning?
Oftast när man säger stämningar, då är det ju amerikanska filmer där du får höra all
första jag tänkte.
Jaha. Micke kanske har mycket att berätta om i USA när du ser amerikanska filmer.
I'll sue your ass.
Ja, så är det. Okej.
Okay. Och rent tekniskt så kan man ju inte stämma någon, utan man gör en stämningsansökan.
Ja.
Och sen om domstolen tycker att det går att stämma någon på den här grunden, då utfärdar de en stämning mot personen i fråga. Och då är man stämd.
Okej, okay. Men varför stämmer man folk i Sverige?
Det finns två olika anledningar, eller egentligen kan man se åtal som en stämning också, men om vi lägger det åt sidan och håller oss till det som är civilrättsligt, så kan du antingen stämma någon för att du vill fastställa ett faktum eller att du vill ha en fullgörelse. Och det vanliga är att man vill ha en fullgörelse, att någon är skyldig en pengar eller att man anser att någon är skyldig en pengar.
Okay.
Och i affärsjuridik så är det ju ofta sådana saker som ligger till grund för stämningar.
Men vad är för skillnad mellan stämma någon i USA och stämma någon i Sverige? För att i USA är det ganska stort, tycker jag.
Ja, största delen det är egentligen när det gäller skadestånden. Att vi har olika rättssystem. Att i Europa så har vi i princip det som kallas för Code Napoleon, som grundar sig på Napoleons rättssystem, och i USA så har man common law. Så att de har väldigt lite gemensamt, även om vi tror det. Men i USA så där kan du stämma någon på hur stora belopp som helst. Det kan du här också, men du blir utskrattad, för att du kan aldrig få beloppen här som du får i USA. För att här får du skadestånd utifrån den skada du har lidit.
Mm.
Har jag kört på din bil så kan du inte få ut mer än vad det kostar att reparera den.
Okay.
Men i USA är det tvärtom. De har bestraffande skadestånd. Så att du kan få betala 5 gånger den verkliga skadan. För att det ska inte lönas att spekulera i att göra dumheter.
Okay.
För att om du vet att det värsta som kan hända är att jag får betala den skada jag orsakat som det är i Sverige. Ja, men då kan du ju chansa. Rent matematiskt så blir det förmodligen en vinst att bete sig illa. Så att Sveriges system är sämre. Jag tycker vi borde ha bestraffande skadestånd.
Det där är jätteintressant. För när jag bodde i Kalifornien, jag håller på kampsport där. Och när jag kom till gym där så fick man alltid skriva på en sån här waiver. Att man ifrån sa sig rätten till att stämma dem om man blev skadad. På ett kampsportställe.
Nej, är det sant?
Ja. Så fick man en feting så fick man ta ansvaret för den.
Det betyder att de måste ha egen försäkring.
Ja, exakt.
Okay.
Eller du behöver inte ha någon, men de är inte försäkrade och dina vägnar. Så om det händer något där så då får du lösa det själv.
Men kan de ringa ambulans då?
Det kostar.
Ska de ringa själv?
Nej, men ambulans kostar också där.
Wow, vilken lyx vi har här hemma. Så.
Ja, jag visar av sen.
Men när vi pratar stämningen, brukar du vinna eller och hur ofta brukar du vinna dina stämningar?
Jag skulle säga i 70% kanske.
70%?
Ja.
Och varför inte de andra 30%?
För att man har haft för svagt case helt enkelt. Men allt över 50 är ju bra. För att det är alltid en part mot en annan.
Men hur brukar du göra med kunderna? Är man tydlig från början att jag ska jobba med det här case, men då har vi 20% chans, 30% så att kunden är medveten. Det är inte att man får någon chock efteråt.
Nej, alltså, fall som är omöjliga att vinna, det upplyser klienterna. Men sen så, precis allting styr man ju inte, utan det kan ju visa sig att man vet att man har rätt, men man har för dåliga bevis och motparten råkar bättre bevis. Eller så har man bättre bevis, men domstolen bedömer det annorlunda.
Mm.
Så att domstolen är väl den största osäkerhetsfaktorn.
Okej, så även om du har bra bevis så finns risk att domstolen inte godkänner, eller?
Jag godkänner, man godkänner alla bevis i Sverige, men de kan utvärdera det fritt och de kan ju komma fram till någonting helt annat än man själv gjorde.
Okej, men ni jurister som brukar stämma. Jag vet inte vad man skulle kunna säga. Ni älskar, det är som en tävling för er, eller?
Jag ser det så.
Och sen kanske har man någon, jag vet inte, någon typ av suspens som man skulle kunna kalla det. Kanske du vill, ja, ni gillar att stämma kanske.
Ja, men jag kan ju ta exempel på sån här bevisvärdering. Att det var ett, och det här är inget, nu nämner jag inte vilka personer som var inblandade, men det är ändå ingen sekretess för att det är ju, hur sett det, en offentlig domstol.
Ja.
Att det var en person som påstod att den andra var skyldig honom ett visst antal 100 000.
Mm.
Och då ligger bevisbördan på den som påstår. Och han kommer dit med hela släkten för att vittna. Så att de är väl 8 pers som säger att ja, men din klient är skyldig, vi har sett det. Vi har sett när han fick pengarna.
Mm.
Och det är klart att då min klient blir orolig, för han tänker att jag har inga vittnen, men här är 8 stycken som säger samma sak.
Mm.
Men då börjar jag pressa de här vittnena för att mitt mål är att de ska fortsätta säga samma sak.
Mm.
Så när jag har pressat dem så har alla 8 fortfarande sagt samma sak. Och då lägger jag fram det till domstolen att domstolen vet mycket väl att när vi har 8 personer som säger samma sak.
De är släkt.
Ja, då har de gått igenom det här innan, för att det finns inte. Ens att 2 personer säger samma sak som har varit med om samma sak. Och vi vann caset.
Okej. Så att du har haft tur, eller vad skulle du kunna säga?
Nej, alltså man vet ju inte. Jag kan ju inte veta på förhand hur motpartens vittnen skulle svara. Utan det är först när jag märker det, att de säger samma sak och att det kan jag använda mot dem.
Men när du säger det är ju osannolikt att 8 pers upplever en sak exakt likadan.
Ja.
Det är bara att se på alla familjer, hur alla syskon hade. Mamma var ett svin eller pappa var ett svin. Mm. Och man upplever det på olika sätt. Va?
Ja,
men
sant.
8 stycken, då är ju... Det är lite mycket.
Planerad.
Ja. Och sen frågade jag allihopa om, för det var ett möte då de refererade till, att minns du någonting annat från det där mötet? Och alla svarade nej. Så alla minns exakt på samma sak och ingenting mer. Ja. Och då blir det helt
otroligt. Självklart, det är tydligt. Mm. Man tycker du att med din erfarenhet... Och sen kan du läsa av en person när du sitter på domstol och så. Kan du läsa av att personen ljuger eller hittar på saker?
Nej, jag tycker att det är svårt. Jag går på vad de säger, och sen om det finns motsägelser, då biter jag mig fast och släpper jag inte. De kan bli väldigt frustrerade och arga och säga att jag har svarat det här. Jag säger, du har inte svarat. Och så går jag in på just den grejen. Som jag upptäckte.
Okej, men domaren som jobbar i det här fallet, tycker du att han eller hon går på vad folk säger eller läser de av kroppen eller kroppsspråket?
Jag tror att de flesta domare inte läser av kroppsspråket.
Nej, det betyder att de kan bli lurade.
Ja,
men får man ens, då är det i sådana fall, då säger domaren att jag upplever det som att du har... Eller då är det ju en känsla som styr. Mm. Och en känsla förändras ju. Han kanske är hungrig en halvtimme efter.
Ja. Nej, de vet ju att det kan de ju inte skriva några domskäl heller. Att jag...
Det kändes som han ljög.
Ja, kolla vilken ful frisyr han har. Han är säkert skyldig.
Ja, döma på utseende.
Ja.
Tyvärr är det som händer i vårt samhälle ibland. Man blir dömd av sin hudfärg, klädsel, attityd och annat. Tyvärr. Ja.
Och det, så kan det ju vara, men de kan ju inte säga det. Och de kan ju inte skriva det i själen heller.
Nej, självklart. Men du som en jurist som gillar att stämma, om man vågar säga så.
Ja.
Vem skulle du helst vilja stämma?
Ja, först och främst, det är ju roligare att stämma någon man inte tycker om.
Okej, vad bra. Tycker du om oss, eller?
Ja,
kommer en stämning här snart.
Ja, inte snart. Ja.
Och sen måste ju den man stämmer ha tillgångar. Det är ju ingen idé att stämma någon som
inte har något.
Där du inte kan få betalt.
Okej. Men vad har du för råd för folk som vill stämma någon? Eller kan vara myndighet, det kan vara privatperson. Vad har du för råd till dem innan de kommer till dig till exempel?
Så jag tycker man ska använda sig av stämning. Jag är väldigt mycket för stämningar. För att vi lever i ett ganska dumt samhälle där du har inte rätt att försvara dig fysiskt i princip. Jag menar, nödvärnsrätten, den går inte särskilt långt. Om någon slår dig och du duckar, då har inte du rätt att slå tillbaka.
Vad synd då.
För att stoppa det hela, utan det är bara varje enskilt slag du egentligen får stoppa. Du får inte som avsluta fighten.
Mm.
Du får inte ha vapen hemma.
Nej.
Utan vi har ett vapenmonopol, eller monopol, våldsmonopolet ligger hos staten. Och de klarar inte ens av att i sitt huvud att jägare har vapen. De skickar ju SWAT-team till jägare. Det är helt bisarrt.
Det har jag aldrig hört talas om. Är det sant?
Ja, det var och i någon härva som var i, jag vet inte om det var Jämtland, där allt hände. Så hade de kommit med helikopter och firat sig ner till en kille på snöskoter för att han hade vapen hemma. De behandlar jägare som om att det vore terrorister.
Wow.
Och då tänker jag att i ett sånt...
Men hade han licens och allting?
Ja, inget fel.
Men vad fan var grejen?
Ja. Nej, jag vet inte. Han var involverad i någon annan de misstänkte som också var oskyldig. Så de brottade ner honom och tog med honom till polisstationen. Sen släppte de honom och så fick han promenera 2 mil till sin skoter. De kunde inte ens köra honom dit.
Det var säkert någon så här personlig. Han kanske hade hoppat på någon av polisernas fruar eller någonting.
Ja, det kan det vara.
Vem vet?
Det
är egentligen det händer.
Ja. Och när man är i ett sånt samhälle där man rent fysiskt får göra så lite...
Mm.
Då måste man ju ta tillvara de vapen som finns som är tillåtna.
Ja, självklart. Så.
Och juridik är ju så. Jag ser juridik som ett vapen.
Mm.
Du kan hota med stämningar, du kan göra stämningar. Och det är inte, ibland kan stämningen vara mer strategisk, att du vill lägga press på någon.
Mm.
Du är kanske inte ens ute efter att det ska gå till domstol.
Nej.
Ja. Det är jävligt intressant. Alltså. Jag har aldrig ens tänkt på det. Stämnings, jag visste inte att du höll på med det.
Mm.
Det är jätteintressant att det ens finns, jag vet ju att det finns stämningsansökan och så vidare, men ja, coolt.
Där är pengar att hämta kanske.
Ja, och det behöver inte alltid vara pengar, utan ibland så kan det vara bara att du vill sätta stopp för dem.
Mm. Okay.
Och tittar du på USA nu igen, Donald Trump, han har ju alltid ungefär 300 aktiva stämningar.
Mm.
Och jag googlade här och fick det till att han totalt sett har haft 4000 stämningar. Så att det är en del av hans business.
Ja, dra in pengar.
Ja, och jag säger ofta till klienter som är... Många kan bli väldigt stressade när en stämning på gång. De tänker rättegångskostnader och allt möjligt. Och då säger jag, nej men det ser inte så. Donald Trump har 300 gånger hela tiden. Det är en del av business.
Det är mycket exakt.
Mm.
Men det är inte mycket som händer här. Det är inte många i Sverige som stämmer andra. Kanske de inte kan eller vet inte hur man gör.
Ja, jag tror att det är den här... Det är någon konflikträdsla. Och det är många jurister också som absolut inte vill att saker går till domstol. Utan att det förlikas istället. Och de tycker säkert att jag är en idiot som säger att man ska stäm först och prata sen. Men jag tycker att det är effektivt.
Okej, men förresten, vad heter ditt bolag om man vill få kontakt med dig?
Valving Lundberg och Partners juridisk byrå.
Toppen. Micke, har du några frågor innan vi avslutar?
Nej, det är bara intressant. Men än en gång jag hänvisat till när jag bodde i Kalifornien där. Och där, alltså man stämmer folk till höger och vänster. Så
det är business, big business.
Det är, ja, och det är många som lever på det liksom. Ja, det är intressant. Väldigt.
Tack så hemskt mycket Mattias för att du fick komma till oss. Idag har vi haft med oss Mattias Valvin Lundberg. Tack för att du kom till oss.
Ja, tackar.
Verkligen, det var en mycket intressant, inspirerande samtal.
Detta program sponsras av Centrofiket konditori i Tyresö
centrum.
Ditt stopp för nybakat, goda luncher och perfekt kaffe.
Kom in och njut idag. Om alla kunde sina rättigheter, då skulle vi ha mycket, mycket mindre problem i samhället.
Och skyldigheter.
Självklart. Man ska kunna sina rättigheter och skyldigheter. Det håller ju med 100%. Tack så hemskt mycket. Då kom till oss.
Ja, tack.
Dagens avsnitt av Samhällspulsen presenteras av Multikulti Family. Förening som jobbar för ökad integration och en minskning av kriminalitet. Tack för att ni stödjer vår podcast.